P1 Dokumentär.
Stine.
Hej.
Då skulle du följa med mig.
Vårdbiträdet Stine Kristoffersen har i hemlighet slagit på inspelningsfunktionen i sin mobiltelefon. Hon förs till ett rum på vårdkoncernen Attendos huvudkontor. Där väntar två chefer.
Så bra att du kommer komma.
Ja!
Med på mötet är också en representant från Attendos personalavdelning.
Du går ut i media och ser vad du vill. Men ja, det är inte sanningen bakom det du säger. Då får du det pappret där. Och jag vill att du läser det pappret nu.
Stine Kristoffersen får en skriftlig erinran. Attendo menar att hon skadat företaget och ser allvarligt på det inträffade.
Det är så illojalt, tycker vi. De osanningarna som låter ut. Det får du ner ibland.
I erinran framgår att om hennes illojala beteende upprepas kan det leda till uppsägning.
Det står här, du har brutit mot dina skyldigheter i enskilda anställningsavtalet genom illojalitet mot företaget på grund av vissa falska yttranden som har skadat Attendo. Du var ju inte överens om det.
Nej,
men... Så det blir lite konstigt.
Jag behöver inte vara
överens. Jag har blivit delgiven i alla fall.
Stine Kristoffersen vägrar skriva under erinran.
Mycket skit har hänt. I förhållande till vad som har hänt så tycker jag att den intervjun som jag gjorde i Expressen, där var jag en smörblomma. Ni ska vara glada, tycker jag. Jag tycker inte alls att det var illa. Det är av hänsyn till anhöriga som jag inte verkligen berättat hur illa det verkligen var.
Vårdbolaget Attendo har utåt hävdat att man följt myndigheternas rekommendationer. Men i dolda inspelningar framträdde en delvis annan bild. Vad hände på Sabbatsbergsbyns äldreboende våren 2020 när corona kom in på 5 avdelningar och flera dog? Och vad gjorde Attendo när ett vårdbiträde försökte slå larm och stoppa smittan?
P1 Dokumentär i samarbete med Ekot. Det illojala vårdbiträdet. En dokumentär i 2 delar av Johanna Sjövall.
Alltså jag kommer ihåg liksom biten när jag går genom parken. Och jag har det visiret i handen. Och att jag tänker så här, men gud vad är det här liksom. Gud.
Det har redan blivit mörkt när Stine går genom Vasaparken i centrala Stockholm med ett hemmagjort visir i handen. På Sabbatsbergsbyns äldreboende där hon jobbar sedan 10 år tillbaka har man bekräftade fall av covid-19. Det är mars 2020 och precis i början av pandemin. Ekot rapporterar att över 20 personer nu dött i covid-19 i Sverige.
De första dödsfallen har nu inträffat även i region Uppsala och i region Dalarna. Det betyder att 23 människor nu har avlidit av coronasmitta i Sverige.
I omklädningsrummet byter Stina om till den blå arbetsdräkten med Attendos hjärtformade logga på armen. Klockan är 9 på kvällen.
Den första dörren som jag öppnar, då sitter en liten tant där inne på sängkanten. Hon håller på att pilla med några grejer på sitt sängbord som hon har dragit fram så här. Så allting är så fint där inne. Det är så idylliskt liksom. Prydnadssaker och hon sitter där så här i skenet av sin lilla bordslampa liksom. Det var då det gick upp för mig hur försvarslösa och aningslösa de här människorna var. Ute i korridoren finns det ett livsfarligt virus och här sitter hon så här i den här idyllen liksom med alla sina små saker och vet inte det här och kan inte skydda sig själv liksom.
Sabbatsbergsbyns äldreboende består av 3 hus med över 100 boende. Nattetid är det oftast en sjuksköterska som ansvarar för alla. Den praktiska vården på golvet sköts av undersköterskor och vårdbiträden. På avdelningen där Stine jobbar den här natten bor 11 personer. Några är misstänkt smittade och har testats för covid-19. Det är en demensavdelning och Stine är ofta ensam på natten. En av de som testats för covid-19 vill inte vara på sitt rum.
Den här patienten kunde ta in liksom konceptet av att det var ett virus. Men glömde ju bort det. Efter 3 minuter så var ju den här informationen försvunnen. Och patienten var ju igen ute i korridoren och susade omkring och...
Inför sitt nästa nattpass får Stine veta att de misstänkt smittade har covid-19. Under nätterna som följer tar hon hand om både de som är sjuka i covid-19 och de som är friska på avdelningen.
Det var otroligt påfrestande mentalt att man liksom inte riktigt, alltså att det inte gick riktigt att klara det uppdraget, att de uppenbart smittade varandra där inne liksom. Ja. Tyvärr. Mm.
Men var det också så att de här personerna frisk och smittade möttes så att när du arbetade så att du såg det, så du var liksom involverad i det?
Ja, tyvärr. Mm.
Kan du berätta om en sån situation?
Man kände sig så himla skyldig liksom. Alltså det hände ju väldigt många gånger. De första gångerna var det väl som jobbigast liksom, för att man fortfarande hoppades på att avdelningen gick att rädda liksom. Men att det var till exempel på morgonen, då var man ju tvungen att lämna sin avdelning obemannad.
En annan avdelning i huset har också fått in smittan. Ibland går Stine över dit för att hjälpa sin kollega som vissa nätter också är ensam på sin avdelning som också har 11 rum. En del av de äldre sitter i rullstol eller är sängliggande och man behöver vara 2 för att hjälpa dem. Det kallas dubbelbemanning i vården. Stine lämnar då sin avdelning helt obemannad men kan snabbt återvända om hon ser eller hör att någon lämnar sitt rum. Det finns rörelselarm kopplade till de boendes dörrar.
Och när man står där och jobbar så hör man liksom att dörrlarmet går. Och då är det bara kuta typ om man kan. Och sprita av sig samtidigt. Och springa mot målet liksom. Ja. Det var ju så att man kom in på avdelningen till exempel och så var det 2 dörrar öppna. Ja, till exempel en smittad hade gått in till en frisk eller... Tvärtom. Ja, det händer hela tiden. Ja, det är många minnen därifrån som... Ja, det här skulle jag vilja glömma bara.
En av de som bor på Sabbatsbergsbyns äldreboende är Kjell Grane. Han jobbade som lärare på idrottshögskolan i Örebro. Och sen på 70-talet blev han rikskänd för sina morgongympaprogram i Sveriges Radio.
God morgon, fredag igen och sista morgonpasset före helgen. Upp och hoppa nu så kör vi igång.
Så jag tror att han har inspirerat ganska många människor, även mig, eftersom han kutar omkring villan hemma i Örebro varje morgon, varje gång det var på radio då, han själv.
Dottern Mia Grane berättar att Kjells gympaprogram var förinspelade och hemma i villan i Örebro stod radion på när programmet sändes ut.
Han lyssnade varje morgon och naturligtvis utförde då alla övningar, och det måste man ju göra. Annars är det ju mycket snack och liten verkstad som många andra håller på med. Men han gjorde det verkligen själv. Och tyckte att jag också skulle springa runt, vilket jag gjorde naturligtvis.
Då springer vi. Höga knän, omväxlande med löpning runt i lägenheten eller vad det kan vara.
Och det är i en väldigt sportintresserad familj Mia Grane växer upp.
Marianne är farlig på sitt...
Igår vann Marianne Lundqvist 2 svenska mästerskap och se om hon kan ta sitt tredje idag. Hon
ligger på ett SM i simning tog Mias mamma Marianne 3 guldmedaljer.
Hon går upp jämsides, drar sig förbi en decimeter. Hon kämpar som en besatt och hon går i mål nu.
Så hon vann väldigt mycket medaljer, första platser. Och...
Den här jättelika arena som tar 10 000 människor.
Var med i första OS, det var med, det var 17. 17.
Färdiga. Läggskottet, ja. Och så är alla åtta flickorna med ett jätterikt plask i vattnet.
Engagemanget för idrotten finns kvar hela livet. Och Marianne Grane representerar Sverige i veteran-VM i simning 2012 som 81-åring.
Hennes driv och hennes envishet gör liksom ingenting imorgon som du kan göra nu. Liksom skjut inte fram saker utan gör det nu.
Men så blir Mias föräldrar till slut så gamla att de måste flytta till ett äldreboende i Örebro. Men de trivs inte och Mia vill få dem till Stockholm så att hon kan besöka dem oftare.
Så ringer telefonen och då har de två stycken rum till mamma och pappa mitt inne i stan vid Vasaparken. Och jag blev alldeles chockad så att vi kör.
Paret Grane får plats på Attendo Sabbatsbergsbyn.
Att komma dit var ett sånt uppköp ifrån det här stället ifrån Örebro så att det är fantastisk personal.
När Marianne Grane kommer till Sabbatsbergsbyns äldreboende är hon i dåligt skick. Hon är ledsen och gråter mycket. Men efter bara ett par veckor märks en förändring.
Hon blev glad, lite mer positiv. Hon åt mer. Hon blev ju jätterund till slut. Vilket jag är jättetacksam över. De var gulliga mot våra föräldrar. De pratade med dem som att de var människor. I behov av hjälp, men att inte ta ifrån dem värdigheten.
Men så kommer pandemin. Sabbatsbergsbyn är ett av de äldreboenden som drabbas först i Sverige. Och Marianne och Kjell Grane bor på den avdelningen som först får in coronaviruset. Dottern Mia Grane får beskedet den 18 mars.
Då fick vi reda på att det hade kommit in och att pappa då hade börjat uppvisa symptom. Det kommer ju gå åt helvete det här. Mina föräldrar kommer ju... Mamma kanske kommer klara sig, men inte min pappa.
Nu kan vi säga att stormen är här. Vi vet inte riktigt hur stark den kommer att bli, exakt hur den kommer att slå eller var den kommer att slå till.
I slutet av mars 2020 ökar smittspridningen i Stockholm.
Ekot börjar med att en kraftiga ökning av antalet coronafall i Stockholm som har befarats under en tid nu är här enligt Region Stockholm.
Coronaviruset har nu kommit in på tre avdelningar på Sabbatsbergsbyn. Vårdbiträdet Stine Kristoffersen arbetar natt på en av de drabbade avdelningarna. Stine skriver dagbok.
Fredag den 27 mars. Nu skjuter temparna i höjden. Vi försöker hålla dem nere med maxdoser av suppalvedon och brustabletter till de som fortfarande kan svälja. Vi är totalt underläge mot den här smittan. Den sprider sig som en löpeld. Stressen är total och helt outhärdlig. Folks liv hänger på oss och vi är helt otillräckliga hela tiden.
Stine är ofta ensam på sin avdelning men samarbetar med personal på en annan drabbad avdelning i huset. Många är nu allvarligt sjuka.
Vi har en sån här termometer som man... Alltså den lyser liksom grönt om man inte har någon temp. Och sen om man har lite temp så lyser den orange. Och lyser den i rött så är det liksom... Det är de allra högsta temperaturerna liksom. Och det hade jag aldrig sett. Ja, jag kommer ihåg det så tydligt. Den lyser liksom rött. Och det är ju mitt i natten. Och då springer jag så här ut i rummet mot min kollega för att vi då ska försöka få ner den här temperaturen. Så jag springer mot min kollega för att hämta henne. Och då är det som ett dån eller någonting bakom mig. Då vänder jag mig lite halvt om så här samtidigt som jag springer. Och då ser jag att det liksom är vinden som så här sög tag i fönsterrutan så här skallrade till den typ. Det enda jag ser är utanför liksom, det är ju svart för det är ju natt, men det är liksom bara snö som går så här i sidled. Men det var snöstorm ute och jag har den här lysande termometern i handen som lyser helt knallrött. Ja, det var som en mardröm liksom.
Stine får direktiv från sjuksköterskorna att ge extra vätska till de covid-sjuka. Flera är så medtagna att hon måste hjälpa dem att dricka.
Och det var det här som krävdes liksom, att bara sitta och vänta ut att någon ska svälja och sen ge den en till och sen kanske den bara vet, öppnade munnen och lät allting rinna ut typ. Vi hade helt enkelt inte den tiden som det tog för dem i det tillståndet. Vi var ju inte tillräckligt många.
I efterhand brottas Stine med plågsamma funderingar.
Ja. Det är ju så att vi undrar, eller liksom att man undrar. Om vissa kanske hade kunnat gå ända liksom och så. Om vi bara hade haft mer tid liksom.
Vårdbiträdet Stine Kristoffersen gör ingen formell avvikelserapport. Idag ångrar hon det.
Ja, i efterhand. Absolut. Ja. Jag ångrar. Jag skulle ha pratat med Ivo och jag skulle ha skrivit avvikelser. Och jag kanske skulle blandat in facket tidigare också. Så just där och då gjorde jag ju det som jag trodde var den absolut snabbaste och effektivaste vägen till en bättre vård så fort som möjligt.
Vårdpersonal är också skyldig att göra lex Sara om man ser att det är brister i vården.
Mm.
Varför har du inte gjort det?
Alltså, det är inte som att jag inte funderade på det. Men även där hade vi handläggningstider. Så det är mer någonting som jag har funderat på i efterhand om jag borde göra. Men det borde jag nog ha gjort. Mm.
Men Stine smsar och mejlar med verksamhetschefen för Sabbatsbergsbyns äldreboende. Stine läser ur ett av mejlen som hon skickar på morgonen den 28 mars i slutet av sin första vecka med corona.
Borde vi inte kunna göra mer? Det gäller ju liv och död för våra boende. Man skulle inte behandla någon annan patientgrupp så här, att man blandar sjuka och friska. Jag skulle önska att vi tar oss igenom den här perioden och ärligt kan säga att vi gjorde allt för att rädda liv och stoppa smittan.
Ja, just nu befinner vi oss på ett av Attendos särskilda boende i Stockholm, på Norrmalm i Vasastan, Attendo Sabbatsbergsbyn.
Petra Linde var verksamhetschef på Sabbatsbergsbyns äldreboende våren 2020.
Vi fick in det väldigt tidigt här. Attendo införde besöksstopp den 10 mars, alltså 8 dagar innan vi fick in det. Och trots det så fick vi in smittan hos oss då. Så att,
vad var din första tanke?
Min första tanke var, nu släpper vi allt och så fokuserar vi på det här.
Attendo genomför åtgärder för att stoppa smittan. Obligatorisk feberkontroll av anställda, personalresurser omfördelas och man skärper ytterligare sina hygienrutiner.
De gick vi igenom igen och såg om det fanns någonting vi kunde skärpa ytterligare eftersom att vi nu hade fått in smittan på hos oss. Vi diskuterade också det här med kohortvård, hur vi skulle lägga upp det.
Stockholms stad skriver i sin beredskapsplan att alla äldreboenden ska ha kohortvård. Det gäller även boenden som drivs på entreprenad, som Sabbatsbergsbyn. Metoden går ut på att sjuka och friska separeras och att arbetslaget delas upp.
Utsedda medarbetare arbetar med de som är smittade och andra utsedda medarbetare arbetar med de som är friska.
Så personal som jobbar med sjuka jobbar inte med friska, är det så jag ska tolka det?
Så ska du tolka det, precis. Det är så man bedriver kohortvård.
Och det var så ni gjorde också?
På det stora hela så var det så vi gjorde, men som sagt, vi har ju då hand om personer med demenssjukdom där det inte alltid, där det fanns enskilda situationer där det tyvärr inte gick fullt ut som vi kunde önska utifrån beskrivningen av hur kohortvård går till.
Så det fanns, du menar att det fanns enstaka tillfällen,
ja,
när detta hände?
Precis.
Att bedriva kohortvård på en demensavdelning är svårt. Det har konstaterats i flera utvärderingar. Framförallt är det svårt att få dementa som är lindrigt sjuka att stanna på sina rum. För att det ska vara möjligt krävs hög personaltäthet. Under intervjun sitter Attendos medicinskt ansvariga sjuksköterska Kristina Mo med. Hon säger att kohortvården var så strikt att om någon av dem som arbetade med de friska kom i kontakt med en covid-sjuk person fick de byta arbetslag.
Det hände ju inte varje dag, kanske inte ens varje vecka, men när det hände då blev också den medarbetaren automatiskt inflyttad i gruppen som kunde ta hand om de smittade och inte längre ta hand om de som var friska.
Hade ni tillräckligt mycket personal för att kunna bedriva sån här kohortvård under hela den här tiden?
Ja, det hade vi, men det var tack vare att vi har timanställda som har ställt upp väldigt mycket. Vi har fastanställda som har tagit mycket extra pass som ändå gjorde att vi klarade det här så pass bra som vi ändå gjorde.
Alltså en anställd berättade för mig att hon var själv på 11, misstänkt smittade och friska. Hur ska man då kunna bedriva kohortvård? Hur går det?
Vi har ju, hos oss är vi ju tre olika hus. Och i det huset där smittan fanns när det begav sig för ett år sedan så jobbar man alltid två stycken på varje våningsplan. Och under perioder så satte vi in extra medarbetare också på de avdelningarna som vi hade smitta på. Då.
Jo, men om du är en på 11... Hur ska du då kunna bedriva kohortvård?
Då har du en kollega på andra sidan det kanske som du kan ta hjälp av och för sjuksköterska på plats också.
Men om du har en kollega som är på andra avdelningen där det också är 11. Alltså då, hur ska du bli kohortvård på dem? Vem ska gå till de sjuka och vem ska gå till friska när du också har flera dubbelbemanningar?
Vi involverade sjuksköterskan väldigt mycket i det här arbetet nattetid också. För nu är det nattetid som du refererar till. Där vi har en sjuksköterska på plats fysiskt också.
Men jag förstår inte, alltså du har då en avdelning där du har flera dubbelbemanningar som är sjuka. Man måste alltså vara två på dem.
Mm.
Och sen har du två personal som går på två avdelningar. Alltså ansvarig för 22 personer tillsammans. Hur blir det kohortvård av det?
Sjuksköterskan var också delaktig i det här. Alla avdelningar var inte smittade. Vi tog hjälp av medarbetare som jobbade på avdelningar som inte var smittade vid tillfället också.
Jag förstår inte för att man är en. Och man har sjuka och friska. Man måste gå till båda.
Ja, men fast man är två på våningsplanet. Man är sex stycken i hela huset och man är en sjuksköterska. Så att det, för oss är det inte lika svart och vitt att man bara är en. Utan vi jobbar ju i hela verksamheten.
Mia Grane har båda sina föräldrar Kjell och Marianne inne på en av avdelningarna där smittan sprids. Mia får flera mejl från Sabbatsbergsbyns verksamhetschef. Attendo har satt in kohortvård. I ett av mejlen står det: en medarbetare tar hand om den smittade under hela arbetspasset och får inte arbeta med andra kunder.
Och det kom många mejl med den informationen. Personal som tar hand om de friska inte ska ta hand om de sjuka och vice versa. Och det tyckte jag var väldigt bra. Jag informerade min bror självklart om det och sa att okej, nu är det så här att de personal som tar hand om sjuka tar inte hand om de friska. Som mamma som inte hade fått någon symptom.
För Mia är informationen om kohortvård viktig. Hennes pappa Kjell är sjuk i covid-19. Men hennes mamma Marianne som bor snett mitt emot i samma korridor har klarat sig. Och nu hoppas Mia att hennes mamma inte ska bli smittad. Mia ringer till avdelningen där hennes föräldrar bor.
Men personalen sa att nej, men det stämmer inte riktigt att vi som tar hand om de sjuka inte tar hand om de friska. För det finns inte personal för det. Så det där är inte sant.
Så du fick två olika bilder. En utav personalen som jobbade på golvet och en annan utav chefer.
Exakt. Det tog ju inte lång tid innan pappa blev så pass dålig så någon ringde mig och sa att nu kanske du måste komma hit.
Mia cyklar genom centrala Stockholm mot Vasaparken. När hon kommer fram till Sabbatsbergsbyn och parkerar cykeln ser hon en av de anställda vid entrén.
Personen i fråga satt utanför boendet och tog en paus och grät. Hon var helt chockad över hur det hade blivit på så kort tid. Och då hade min mamma blivit smittad också.
Mia kommer in på avdelningen och det hon ser stärker hennes bild av att man inte har kohortvård.
Men jag såg att det gick ju från den ena till den andra. Det var liksom rum från rum till ett annat rum. Det var så mycket som var så fel. Jag fick vara inne själv med min pappa som förstod att jag var där. Han såg mina ögon, hörde min röst. Jag försökte mata honom, jag försökte få honom att dricka på såna små stickor som man doppar i vatten. Så att när jag gick in till mamma så var jag där och satt hos henne ett tag. För hon var ju, började bli dålig då. Det var fruktansvärt.
Mia åker hem för att sova. Morgonen efter blir hon kontaktad av Sabbatsbergsbyn.
Klockan 10 så ringde sköterskan då och det var som liksom världen bara rämnade fullständigt. Jag bara skrek. Han liksom dog själv. Ingen var där hos honom för de hade ju inte tid. Och det var ju inte meningen för personalen att liksom överge människor. Det var ju inte liksom. Det är hemskt. Det är liksom min pappa som inte får hjälp. Fy fan alltså.
Hon cyklar till boendet för att ta farväl av sin pappa.
Och bara gå in där och veta liksom att det finns fler anhöriga i de andra rummen som också hade blivit ditkallade för att dörrarna stod öppna. De dog ju som flugor. Usch, vad hemskt. Och sen efter det fick jag gå in till mamma och inte säga att pappa gick bort nu mamma. För att hon var så dålig så att jag skulle aldrig kunna säga det. Och personalen ville inte säga någonting heller. Hon var så dålig. Men det fanns ju bara rädda mamma för helvete nu liksom. Det var ju bara, ni måste fixa så att hon, alltså det går ju inte. Alltså, det, inte båda mamma och pappa liksom, det går ju inte. Jag vill ju inte gå därifrån, jag vill ju inte lämna henne liksom. Det var då som jag började, ni måste få dem att äta och dricka för 17 liksom, sätt in dropp. Både jag och min bror, vi ringde ju och pratade med läkare och vi var helt förtvivlade. För helskotta, gör någonting nu. Men då var det för sent.
Kjell Grane avled den 2 april 2020. 8 dagar senare dör också Marianne Grane i covid-19.
Nej, livet rann ju ut henne och jag satt där och grät. Den situationen på det sättet. Och med den, det, jag hade verkligen, som jag tror många anhöriga känner, att man har misslyckats totalt med att skydda mina föräldrar.
På Kjell och Marianne Granes avdelning dog 7 av 11 boende under mars och april. Det berättar anhöriga. Under arbetet med den här dokumentären har jag pratat med vårdpersonal som arbetat på samtliga drabbade avdelningar. De säger att det inte gick att bedriva kohortvård med den personalstyrka som fanns på plats. Personal som arbetar dag berättar att det inte var ovanligt att man bara var 2 på avdelningen. Mia Grane är en av flera anhöriga som anmält Sabbatsbergsbyn till IVO. Hon menar att Attendo ljugit för de anhöriga.
Om personalen står och, liksom och skriker på hjälp och säger att det där är inte sant, för det är inte sant, då ska man också kommunicera det. Så att vi vet vad förutsättningarna är. Vi vill ha förutsättningarna. Varför inte bara säga liksom sanningen på en gång? Ljug inte.
Jag har fått ta del av mejl som du har skickat till anhöriga under den här perioden. Och här är ett mejl som kommer från dig. Det går ut till flera anhöriga. Mm. Om du tittar där så har...
Verksamhetschef Petra Linde skickar flera mejl till anhöriga på Sabbatsbergsbyn. Hon skriver att Sabbatsbergsbyn satt in kohortvård. Ett av mejlen skickas den 30 mars.
Ja, absolut. Jag har läst vad som står.
Det står alltså att vi sätter in kohortvård som innebär att endast en medarbetare tar hand om den sjuka personen under hela sitt arbetspass. Och att den medarbetaren inte får arbeta med andra.
Ja.
Är det sant det som står där? Var det så ni arbetade?
Det var hela tiden vår målsättning att jobba så. Men som jag sa så i enskilda fall så har det inte blivit så fullt ut med anledning av den målgruppen som vi faktiskt har, som vi faktiskt arbetar med.
Jag har då intervjuat flera anställda och anhöriga som säger att det som står där är en lögn. Det är inte sant. Det var inte så man gjorde. på Attendo Sabbatsbergsbyn.
Jättetråkigt om man som anhörig upplever att vi i deras frånvaro inte har gjort som vi skriver, som jag skriver i det här mejlet. Också väldigt tråkigt om medarbetarna uttrycker samma sak. Och vi har haft tydliga rutiner, vi har haft en tydlig ansvarsfördelning. Vi har också, tycker jag, haft ett väldigt öppet klimat hos oss. Att min dörr har alltid varit öppen. Min mail har alltid varit öppen för synpunkter. Jag har fört dialog med flera medarbetare och där det inte har framkommit.
Jag har intervjuat personal som känner att de inte hade tillräckligt mycket tid att hjälpa till och ge vätska under den här perioden. Det var väldigt många som var sjuka, hade hög feber. Och det tog lång tid att få i varje person vätska. Och personal har sagt till mig att de är rädda att personer kanske dog för att de inte fick i sig tillräckligt mycket vätska.
Det är för mig helt nya uppgifter. Jag har inte hört det någon gång tidigare. Jag hade daglig avstämning med sjuksköterskorna som också har den arbetsledande funktionen på avdelningarna i omsorgsarbetet. Och det är heller inte någonting som de har framfört till mig på de här dagliga avstämningarna som vi har haft under en väldigt lång period.
Efter intervjun mejlar jag verksamhetschef Petra Linde. Anhöriga och personal menar att de har påtalat brister i omsorgen, bemanningsproblem och bristande kohortvård. Det framgår också av mejl och IVO-anmälningar. Attendos verksamhetschef skriver i mejl att hon inte har någon kommentar och inte ställer upp på ytterligare intervju. Vårdbiträdet Stine Kristoffersen.
Jag trodde så länge på att men imorgon gör vi ett bättre jobb. Liksom. Då kommer det kommer att bli bättre. Så jag tänkte liksom att det skulle gå bättre från och med nästa avdelning hela tiden. Liksom att kommer smittan in så kommer vi att skydda dem bättre.
I början av april 2020 finns coronaviruset på 3 avdelningar på Sabbatsbergsbyn. Vårdbiträdet Stine Kristoffersen läser de mejl som verksamhetschef Petra Linde skickar till de anhöriga. Stine skriver i sin dagbok.
Torsdag den 2 april. Jag känner mig otroligt medskyldig till all den här missinformationen. Vad är det jag är med och gör egentligen? Om Attendo inte kan säga sanningen till anhöriga, då är det inte rätt det som händer här inne.
Stine upptäcker nu också att informationen som mejlats till anhöriga på Sabbatsbergsbyn även finns på Attendos hemsida som riktar sig till anhöriga i hela Sverige.
Då står det så här. Vad gör ni om en av de boende visar symptom för covid-19? Vi har väl utarbetade rutiner för om någon kund skulle smittas och insjukna. Det första vi gör är att isolera den sjuka personen från de andra boende för att förhindra att smittan sprider sig vidare. Vi sätter in så kallad kohortvård, vilket innebär att endast en, med stora bokstäver en, medarbetare tar hand om den smittade under hela arbetspasset. Denna medarbetare får inte arbeta med andra kunder, vistas i kök eller övriga gemensamma utrymmen. Den meningen är fruktansvärd, verkligen. Det är en rak lögn. Vi hade ingen kohortvård. Och att det skulle vara en medarbetare som tar hand om den smittade sjuka, det stämmer ju absolut inte. Jag var en person på hela avdelningen med både sjuka och friska under hela arbetspasset. Det fanns absolut ingen sån rutin att man, de som jobbade med de sjuka inte jobbade med de friska eller något sånt.
Den 9 april ringer vårdbiträdet Stine Kristoffersen till Attendos huvudkontor och ber att få prata med företagets vd Martin Tivius.
Jag skulle vilja prata med Martin Tivius.
Hon blir inte framkopplad, men regionchefen Helena Winter ringer tillbaka.
Ja, hallå?
Stine spelar in samtalet.
De anhöriga som är där ute som just nu inte kan träffa sina mammor och pappor på grund av besöksförbudet, de suger i sig den information som ni lägger ut på hemsidan. De litar på Attendo. De tror verkligen inte att ni skulle hitta på såna här saker om det inte liksom ens fanns en ambition. Det är fruktansvärt att skriva att det finns kohortor.
Och det kanske blir så för dig som är uppsatt att börja finna så mycket smittade. Men på många av våra verksamheter
så har vi kunnat få... Helena Winter säger att det kanske framstår som en lögn för Stine som jobbat på Sabbatsbergsbyn där det varit så mycket smitta. Men att man har lyckats med kohortvård på många andra boende.
Bedrivit exemplariskt på kohortvård, sen har det inte varit mer smitta.
Många äldre drabbas av demens. På Sabbatsbergsbyns äldreboende är 9 av 11 avdelningar demensavdelningar. Regionchef Helena Winter säger att det inte går att bedriva kohortvård på dementa som inte kan hålla sig på sitt rum.
Man kan lyckas med kohortvård om man har en patient som vårdas i sitt rum. Och det går inte med alla.
Nej, och varför står det inte det på hemsidan tydligt att detta görs där det går, sätter vi in kohortvård. Men uppegående dementa kan vi inte isolera eller ge kohortvård. Det borde ju...
Det ska stå på hemsidan.
Det som står på hemsidan ska motsvara det, verkligheten. Vi ska inte känna att det som görs här nu, det är så fruktansvärt att man inte kan vara ärlig med det utåt.
Det är våra krisgrupp och vi bestämmer. Om vi tycker att vi ska lägga ut på hemsidan att ja, men det går i vissa fall, men vissa är dementa, då går det absolut inte att ha kohortvård. De får dö, så kan inte vi skriva liksom, utan vi måste ju skriva lite mer generella termer.
Ja, men skriv det då att det är generellt, att det inte gäller överallt.
Stine berättar att samma text som finns på Attendos hemsida skickats i mejl till anhöriga på Sabbatsbergsbyn.
Det blir något annat.
Ja, det blir något annat.
Regionchef Helena Winter säger att hon ska ta med sig Stines kritik till Attendos krisledningsgrupp. Stine tycker det låter bra och hoppas på en förändring.
Vi ska leva i resten av våra liv med det vi var med och gjorde.
I mitten av april 2020 finns coronaviruset på 5 avdelningar på Sabbatsbergsbyns äldreboende. Vårdbiträdet Stine Kristoffersen.
Jag ville bara få stopp på det, förstår du? Jag ville att de skulle sätta in i alla fall den här kohortvården och den här isoleringen som de själva sa att de hade.
I arbetet med den här dokumentären har jag pratat med anhöriga till 8 personer som dog i covid-19 på Sabbatsbergsbyns äldreboende. Enligt källor med insyn dog omkring 20 personer på de drabbade avdelningarna under våren 2020. Men jag har inte tillgång till deras officiella dödsorsak, och varken Attendo eller Region Stockholm berättar hur många som dog i covid-19.
Folk dog till höger och vänster, ensamma på sina rum. Vi hade ingen kohortvård. På hemsidan gick det ut paradlögner.
Nu åker Stine till Danderyd och går in på Attendos huvudkontor och frågar efter företagets vd.
Hejsan, hej. Stine heter jag. Och jag jobbar på Attendo. Jag håller lite avstånd till dig, för jag jobbar mitt i covid-härden.
Jag skulle gärna vilja prata med Martin Tveus.
I receptionen får hon sitta ner och vänta.
Om jag får prata med honom, om jag får förklara för honom hur det ser ut, så tror jag att han kanske ska vara med på att göra någonting åt det. Tyvärr fick jag gärna prata med Martin Tveus. Jag tror att det kanske hade hjälpt. Ja, det är fortfarande min uppfattning att han och jag skulle ha pratat med varann. Hallå?
När hon kommer hem blir hon uppringd av regionchef Helena Winter som hört att Stine varit på huvudkontoret och vill veta vad Stine ville säga till vdn.
Den här informationen som står på hemsidan, jag inte alls tycker det är okej. Den ligger fortfarande kvar.
Regionchefen säger att hon har informerat Attendos vd Martin Tveus. Helena Winter säger att hon har lyft Stines synpunkter högst upp i Attendos koncernledning.
Jag har diskuterat det till och med koncernledningen om vi ska behöva ändra hemsidan för dina samtal. Det verkar inte som någon som tänder på den idén. en som jag har pratat med som ser det på samma sätt som du, att vi skulle mörka och ljuga och fara med osanning.
Nej, kanske inte på kontorssidan av det, men det är ju den generella uppfattningen bland oss som jobbar på avdelningarna som ser att det här inte stämmer. Det är för långt ifrån sanningen.
I din verksamhet så har det varit långt ifrån sanningen. Det har ju du redan pratat om.
I slutet av samtalet återkommer Helena Winter till att hon har pratat med vd Martin Tivius om Stines kritik.
Och jag har också lyft till Martin att du inte är nöjd med hemsidan och det som ligger där. Men så det är redan sagt liksom. Jag vet inte om han kommer... Det verkar inte på honom som han kommer att ändra det i nuläget. Men man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig.
Jag ringer upp Attendos regionchef Helena Winter och ber om en intervju.
Jag brinner egentligen för att kunna bemöta dina frågor, men jag ska inte göra det nu. Så att jag tar det till mig och så får vi återkomma.
Och du har mitt nummer nu.
Helena Winter ställer inte upp på intervju. Jag förklarar i mejl att det i inspelade telefonsamtal framstår som att hon menar att det inte går att bedriva kohortvård på dementa, men att man inte kan vara öppen med det offentligt. Helena Winter skriver i ett mejl att det är olyckligt om det uppfattas så. Det jag borde beskrivit är utmaningarna med att bedriva kortvård på demensavdelningar. Utmaningar som jag delar med många andra aktörer. Hon skriver också att man i stort bedrivit kortvård på Sabbatsbergsbyn och hon beklagar om några uppfattat att kommunikationen varit otydlig. Jag kontaktar Attendos vd Martin Tivius, som enligt de inspelade samtalen blivit informerad av Helena Winter om vårdbiträdet Stine Kristoffersens kritik, men inte vill att ändra informationen till anhöriga på hemsidan.
Ja, det är Martin.
Hejsan, Johanna Sjövall heter jag. Kort efter att jag kontaktat Attendos vd får jag ett nytt mejl från regionchef Helena Winter. Det hon säger i det inspelade samtalet är inte sant. Hon var stressad. Hon har inte pratat direkt med koncernchefen om kohortvård eller Sabbatsbergsbyn. VD Martin Tivius återkommer genom presschefen. Han ställer inte upp på intervju. Koncernen har 14 000 anställda i Sverige och driver över 100 äldreboenden och VD:n kan inte vara detaljinsatt.
Vi behöver ringa igen.
Stine fortsätter att ringa och söka Attendos vd, men blir inte framkopplad.
Människor har smittats och dött i massvis inne på svenska äldreboenden, helt i onödan. Och det här pågår just nu.
Stine lägger ut en film på YouTube. Hon kräver att mer görs för att stoppa coronasmittan på äldreboenden i Sverige. Sjuka och friska måste separeras.
Jag har lyft den här frågan i flera veckor och tjafsat med alla chefer jag kan få tag på. Det är oacceptabelt att äldrevården tillåts...
Stine namnger inte Attendo i YouTube-filmen som får ungefär 2000 visningar. På Sabbatsbergsbyn töms nu den avdelning där Kjell och Marianne Grane bodde. Där anhöriga berättar att 7 av 11 dog. De som överlevt flyttas till andra delar av äldreboendet. För Attendo har nya planer för den nu tomma avdelningen.
Här på Attendo Sabbatsbergsbyn har man precis som på många andra äldreboenden fått in covid-19. Men till de anhöriga skräck har man nu beslutat...
Den 15 maj berättar Expressen att Attendo ska ta in covid-sjuka patienter utifrån. Henrik Pajvarinta som har sin mamma på Sabbatsbergsbyn intervjuas av Expressen.
Man har redan misslyckats med att skydda de äldre. Nej. Hur ska man lyckas den här gången när man för smittan närmare? Oron finns ju där och rädslan att hon ska bli sjuk.
Stine bestämmer sig nu för att försöka stoppa Attendos planer.
Med tanke på hur dåligt covid-hanteringen hade fungerat hos oss så var ju inte vi anläggningen som skulle ta in mer covid. Utan vi borde ha satsat på att rädda dem vi hade.
Vårdpersonal har rätt att slå larm i media om missförhållande. Meddelarskyddslagen ger vårdpersonal ett särskilt skydd mot repressalier. Stine utnyttjar nu sin meddelarfrihet.
Om det är något så viktigt som folks liv som står på spel,
Alltså hur skulle det kännas i efterhand att ha varit med och gjort någonting helt fruktansvärt och inte protesterat?
På bilden i tidningen tittar Stine Kristoffersen rakt in i kameran. Hon går ut med namn och bild i Expressen som också gör ett tv-inslag.
Det är många som har dött. Man har varit konstant otillräcklig.
Stine Kristoffersen som jobbar på boendet berättar om en tuff arbetssituation.
Till Expressen säger Stine det hon redan framfört till sin närmsta chef och till ledningen på Attendo om kohortvården som inte fungerat.
De ligger blandat sjuka och friska och att försöka göra det här uppdraget med tidvis också uppegående boende som springer mitt i allt det här och sprider ut smittan.
I Expressens artikel backar Attendo från sina planer. Inga nya smittade ska tas in på Sabbatsbergsbyn. Den planerade nya avdelningen blir inte av. En dryg vecka senare blir Stine kontaktad av Attendo som vill att hon ska komma till huvudkontoret.
Jag får en kallelse på sms av regionchefen att de kallar mig till ett möte på grund av mina synpunkter på covid-hanteringen på vår anläggning. Så jag åker dit. Det var dagen innan midsommar.
Stine sätter på inspelningsfunktionen på sin mobiltelefon. Det är den 18 juni 2020.
Hej! Helena Winter tror jag att jag skulle träffa.
Stine.
Hej!
Vi går till ett rum där regionchefen och min enhetschef sitter vid ett bord. De sitter så där mitt emot och så en på sidan. De var ju tre mot en liksom. Och det första de gör är att dra upp ett papper där jag ska skriva på typ att jag har ljugit i Expressen.
Mötet leds av en representant från huvudkontorets personalavdelning. Vi har förvrängt hans röst.
För de grejerna som du har gått ut och sagt i media, som vi tycker har skadat företaget och som har varit osanning i många fall. Du kommer få en erinran av oss på grund av de grejerna, för vi tycker att det har skadat företaget. Du får alldeles strax. Du får gärna läsa den. Och du behöver, vi skulle gärna vilja att du skriver på den. Det betyder bara att du har tagit emot den och ingenting annat. Skriver du inte på den så är vi flera här som har sett att du har blivit delgiven den i alla fall.
I den skriftliga erinran står det att Stine varit illojal genom vissa falska yttranden och om hennes beteende upprepas kan det leda till uppsägning. Attendos regionchef Helena Winter.
Om du vill och känner att man måste vända sig till media, då finns det olika syften. Man kanske vill nå fram ett budskap. Kan man gå till sin chef så kan man få hjälp av vår medieavdelning så att man kan hantera media på rätt sätt. Då kan man få fram sitt budskap utan att skada företaget. Vi tycker
nej.
Att den bilden du har gett till allmänheten inte är nyanserad.
Vårdpersonal i offentligt finansierad vård har meddelarskydd. Arbetsgivaren får inte vidta åtgärder mot den som medverkat i media. På mötet antyder Stines chef, Petra Linde, att Stine kanske kan byta jobb. Och Attendos representant från personalavdelningen på huvudkontoret håller med.
Det är ingen som tvingar
dig att jobba hos oss heller.
Du säger ju till mig nu att jag inte behöver jobba hos er.
Det
är ju ingen som säger att man måste jobba just hos oss då på Sabbatsbergsbyn.
Du kanske vill jobba på en annan verksamhet.
Den skriftliga erinran som Attendo förberett har blivit liggande på bordet under mötet.
Jag vill att du läser det pappret nu. Och det står på det pappret. Och det är så illojalt tycker vi. De osanningarna som åt du. Det får du ner innan.
Jag vill inte skriva på någonting utan att ha pratat med facket.
Du behöver inte skriva på det.
Nej.
Om du inte får ta med det. Om du inte håller med om det.
Nej, jag är...
Du behöver skriva under det. Men det kommer vara giltigt oavsett. För vi är fler som inte tycker att vi har jättetill dig.
Jag blev tillkallad här idag för att jag skulle dela med mig av mina synpunkter på covid-hanteringen.
Ja.
Anledningen till att jag inte har med mig en facklig representant... Det är ju...
Stine säger att hon trodde att mötet skulle handla om hennes synpunkter på covid-hanteringen. Attendo svarar att Stine har fått ge uttryck för sina åsikter.
Och vi fick ge våra. Så det här är en del av våra.
Ja.
För hur du har hanterat covid-situationen.
Det står här, du har brutit mot dina skyldigheter i enskilda anställningsavtalet genom illojalitet mot företaget på grund av vissa falska yttranden
som har skadat Attendo. Vi var inte, det har vi ju redan diskuterat. Vi var ju inte överens om det.
Nej, men
det blir jättekonstigt.
Vi kan inte vara överens.
Nej.
Ingen av de som företräder Attendo på mötet ställer upp på intervju om vad som hände på Attendos huvudkontor. Jag har erbjudit mig att spela upp ljudfilen, men de har tackat nej. Attendo menar att det är ett personalärende som de inte kommenterar. Helena Winther svarar skriftligt att hon inte brutit mot repressalieförbudet i meddelarskyddslagen.
I nästa avsnitt av dokumentären Det illojala vårdbiträdet.
Andra vågen av corona är på väg, men på Attendo Sabbatsbergsbyn får personalen veta att det inte blir någon kohortvård.
Kan du ha sagt så?
Att... Nej.
Skulle jag vilja att du lyssnar på en inspelning där man hör dig prata om det här?
Och vårdbiträdet Stine Kristoffersen tar strid för vårdpersonals rätt att slå larm i media. Men Attendo tänker inte backa.
Ja, du kommer få, skulle du göra samma sak så skulle du få en till. Det kan jag säga till dig direkt. Det är faktiskt frivilligt att arbeta hos oss.
Du har hört första delen av två i P1-dokumentären Det illojala vårdbiträdet av Johanna Sjövall. Ett samarbete med Ekot. Producent Magnus Arvidsson, slutmix Fredrik von der Palen. Efter att dokumentären sändes första gången 2021 har Attendos vd Martin Tivéus offentligt bett vårdbiträdet Stine Kristoffersen om ursäkt. Han har kallat det hon utsattes för oacceptabelt. Och enligt Attendo har både chefer och personal efter dokumentären fått utbildning om meddelarfrihet och rätten att slå larm i media.